Ja, euroområdets framtid är alltså temat för slaget efter 12. Idag vi sitter i studion tillsammans med Roger Wessman, forskningschef i bolaget Market Knows, och Katarina Sempatomäki som har forskat i staternas skuldsättning. Den här sändningen går också att se som webb-tv. Gå in på adressen arenan.yle.fi så hittar ni en direkt länk till det här programmet. Jag tänkte att vi kunde ta avstamp i nyheten från igår att Europeiska centralbanken sänker sin styrränta till rekordlåga 0,05%. Alltså i praktiken betyder det här att man inte tar någon ränta alls. Roger Wessman, vad tänkte du om det här beslutet om vi börjar här?
Ja, för det första, det här beslutet att sänka styrräntan var bara en liten del av de besluten som fattades igår. Och det var närmast en symbolisk åtgärd att i praktiken räntan är nu noll. Man kan inte åstadkomma så mycket mer med att sänka styrräntan. Det enda som Europeiska centralbanken nu väsentligen kan påverka ekonomiska utvecklingen är att påverka de längre räntorna. Och det är därför som Europeiska centralbanken igår beslöt att börja köpa masskuldebrev med det där säkerhet i olika former, vilket pressar ner de längre räntorna som ännu är över noll. Och på det sättet försöker man stimulera till ökad låntagning och minska på sparande och på det sättet få pengarna ut och rulla i ekonomin.
Mm. Vi kan ännu gå närmare in på detaljerna och bena ut lite begreppen här, men vi kastar bollen till dig, Katarina Sempatomäki. Vad tänker du om ECBs beslut från igår? Vad säger du om det?
Det finns några saker som jag speciellt tyckte är viktiga. En sak är den att Europa faktiskt befinner sig, eller euron befinner sig i en ganska ordentlig kris, att det var ganska exceptionella saker som Draghi sa, inte sänkningen av räntan i sig själv, det var inte en så jättestor åtgärd, men just det här att han öppnar dörren för direkta interventioner direkta på penningmarknaden, vilket då tidigare har varit ett sånt rött skynke eller omtvistat ämne, plus det att han sa att det är tid för europeiska länder att tillsammans börja alltså ha gemensam finanspolitik. Det handlar om den här åtstramningspolitiken. Förut har man ju ansett att den här länderna själv sköter om individuellt. Nu försöker man på ett paneuropeiskt plan, eller han kallar för att man på paneuropeiskt plan tillsammans ska tala om de här, eller bestämma någonting om finanspolitiken. Plus det, den tredje saken som var minst lika viktig, är det att han talade om en kombination av finans- och penningpolitik, vilket tidigare har varit, man har velat behandla de här som två helt separata politiska då åtgärder.
Ja, vad säger du om den betydelsen av det här, alltså som du Draghi faktiskt igår i sitt tal betonar nu, att så att säga penningpolitiken och finanspolitiken kanske mer än tidigare måste gå hand i hand inom euroområdet. Läser du in den här betydelsen, Roger Wessman, i Draghis uttalanden?
Ja, alltså dels så avspeglar ju de här Draghis senaste kommentarer att i och med att vi börjar närma oss en situation där centralbankens traditionella medel börjar vara slutanvända i och med att nu styrräntorna är på noll. De längre räntorna kan man ännu mer pressa ner, men då pratar vi redan om extraordinära åtgärder. Och det är oklart om hur snabbt det här och hur starkt det får euroekonomin att vända uppåt. Så då är det frågan om att det skulle vara bra att få stöd också från annat håll, så att centralbankens uppgift inte skulle vara så svår. Och det är närmast det som Draghi lyfte fram, att uppmuntra politikerna att hjälpa till att få euroområdet igång med och åtgärder som stöder tillväxten.
Mm, ja, Draghi konstaterar alltså att Europeiska centralbanken inte ensam kan dra det här lasset. Att många nu riktar blickarna på centralbanken och efterlyser penningpolitiska åtgärder, men på sätt och vis att den här arsenalen, åtminstone den traditionella arsenalen, börjar ta slut. Man inte har så mycket mer man kan göra. Sen talar vi om de här extraordinära åtgärderna som vi kanske kan återkomma ännu till lite senare i sändningen. Men om vi talar då om medlemsländernas möjligheter och den här finanspolitiska biten. Katarina Sempatomäki, vilka möjligheter finns där? Vi har ändå trots allt skuldsatta länder som har lite allehanda problem.
No, ett grundproblem i hela det här systemet är ju då det att vi har en valutaunion där vi har gett, medlemsländerna har gett upp sin penningpolitiska makt i en centralbank. Det vill säga medlemsländerna har inte mer kontroll över sin egen valuta. De har ingen egen valuta. Men samtidigt ska man ha nog egen finanspolitik, vilket betyder att det blir lite sådär, det haltar lite. Det blir inte en balans på det. Och sen när man har gemensam valuta med sådana länder som har en annan finanspolitik än man själv, så då blir det ju också lite så här råddigt att vilket håll ska man då dra. Och det här är ett av de där grundproblemen när hela eurounionen, och då att hur vill man att det ska styras i framtiden, att det kan hända att det här är då ohållbart, ett ohållbart, man säger att man talar om ett ljudfel, eller ett av många ljudfel i eurounionen.
Är det så här, Roger Westman, att det här aktuella läget på något sätt blottlägger nu de utväl som finns i euron på ett sätt som vi kanske inte tidigare har sett?
Ja, no, här är dels så är det ju många problem inom euroområdet och euroområdets ekonomi. Och det akuta problemet är ju att vi har en svagt konjunkturläge i hela euroområdet. Och där är åtgärden som då behövs att på något sätt stimulera efterfrågan och få fart på ekonomin. Och här har centralbanken då traditionellt en stark roll. Europeiska centralbanken har enligt min mening haft en för stram linje, och det är bra att de nu lättar på linjen. Men sen, och speciellt nu runt om i världen när vi har den här ekonomiska krisen har varit så djup, så har det att centralbankerna har tagit alla sina medel till bruk har inte räckt till att få fart på ekonomin. Och då har man stött tillväxten med budgetpolitiken, med skattesänkningar, med utgiftsökningar, eller i alla fall upprätthållighet, finansiera ekonomin med ett offentligt underskott. Det har man kunnat göra mindre inom euroområdet än inom andra stora ekonomiska områden.
Som har egen valuta.
Och här ligger nog ett problem just i och med att det är många olika länder. Så är det svårare att föra en aktiv politik. Den amerikanska staten eller brittiska staten behöver inte bekymra sig om huruvida de klarar av att finansiera sig. För i sista hand är det de ländernas centralbank som backar upp det. Inom euroområdet, när vi har många olika länder, så finns det inte en villighet att ge centralbanken rätt att stödja de enskilda länderna.
Ja, här ska alltså konstateras att den europeiska centralbanken har ett annorlunda mandat till exempel än den amerikanska centralbanken eller den japanska centralbanken. Man betonar mycket väl bekämpningen av inflation, och då till exempel det att stödja ekonomin och gå hand i hand med finanspolitiken har inte ingått på sätt och vis i ECBs mandat tidigare. Men Katarina Sempatomäki, ser du nu att det här aktuella läget att vi på något sätt börjar se en situation där kanske ECBs mandat förändras, där ECB självmant på något sätt ändrar sina strukturer, eller där vi går in i en diskussion om åtminstone att se över ECBs mandat?
Det kan hända, ja. Det kan hända. Det är omöjligt att se vad som kommer att hända, för att det handlar ju egentligen om hur man bestämmer. Och vad folk bestämmer vet man ju inte då i förväg, alla olika intressen. Men jag skulle säga att det finns några andra saker som håller på att hända samtidigt. Och jag tror att det kanske på något sätt eventuellt har till och med större betydelse. Det handlar om det att när de där Latinamerika hade sina skuldkriser på 80-talet, sen dess när det har varit skuldkriser i olika länder eller regioner eller världsdelar, så har man alltid mött skuldkriser på samma sätt. Det är alltid åtstramningspolitik, och man skär ner den offentliga sektorn och man försöker spara pengar och försöker på sätt få, alltså få balans, ekonomin i balans. Och sen så småningom så med då varierande framgång. Och sen börjar ekonomin egentligen rulla igen när man får exporten. Och och fungera som den då ska. Nu, egentligen för någon tid sedan, år sedan, så kom IMF med några större rapporter om att de inte mera understödde åtstramningspolitiken. Det tidigare sett en förändring, men det blev offentligt då förklarat på det här sättet. Och det här betyder att den här åtstramningspolitiken som man har tillämpat hittills i skuldsituationen, så den håller på att, det har varit en konsensus om det här ganska långt, och den håller nu på att luckras upp. Och nu det tycker jag är intressant att följa med att luckras upp på vilket sätt, hur långt och vem leder och vad håller på att hända. Det här handlar egentligen om den där finanspolitiken, andra delen av den här sidan. Vi har talat hittills kanske mest om penningpolitik.
Det kan ju lätt bli förvirrande när vi talar om penningpolitik och finanspolitik. Penningpolitiken är alltså den som på sätt och vis centralbanken ansvarar för, och sen finanspolitiken är någonting som regeringarna mer eller mindre i samarbete med varandra då ansvarar för.
Jag skulle säga det nu bara att du frågar hur kommer ECBs mandat eller verksamhet att förändras, så det tycker jag nu ett av de här stora sakerna som framgick ur det här talet då igår var just det här att ECB, eller enligt hemskt många så tolkar man hans Dragis tal på det sättet, han faktiskt öppnar dörren för de här direkta marknadsoperationerna. Och om det här då blir det på det här sättet, och på hur mycket och till vilken grad händer det här. Och det här i sig själv kommer ju nog att få påverka själva ECBs verksamhet och så småningom också deras alltså mandat. Men det här är då en
framtidsdiskussion.
Och hemskt så pass aktuell fråga att det finns ju ingenting man kan veta om det här just idag.
No, om vi tar de här extraordinära åtgärderna nu när Katarina också lyfter fram dem här. Eller varsågod, Roger.
Får jag kommentera det där? För jag har nog en ganska annan uppfattning om liksom innebörden av Dragis tal och vikten av de linjerna. För det första liksom, Europeiska centralbanken har helt klart förändrat om inte sitt mandat och sitt sätt att agera redan för några år sedan när Draghi kom ut med sitt tal om att Europeiska centralbanken är beredd att göra vad som krävs för att garantera euroområdets fortbestånd, och så kom de med ett program enligt vilket de kan köpa krisländers obligationer. Så de facto Europeiska centralbanken är idag en garant för euroländernas låntagning, vilket det inte var från början.
Vilket det officiellt inte ännu är.
De facto är de det, fast de officiellt inte är. De har inte det mandatet givet, men de har tagit sig det mandatet och de har ett program för att göra det. Men där finns en begränsning. Och det är det att endast om euroländerna kommer överens om att godkänna den ekonomiska politik som länderna för. Så det centrala som begränsar nu euroländernas förmåga att ta lån är inte längre det att inte centralbanken skulle vara villig att finansiera. Utan att villkoret för att centralbanken ska vara villig att finansiera är det att euroländerna kommer överens om ett program för hur ekonomin sköts i det land som då behöver stöd. Så att Europeiska centralbanken har nog gjort sitt för att ge möjlighet för finanspolitiken. Om vi tittar på euroländernas förmåga att finansiera låntagning, så det har drastiskt förbättrats. Räntorna både i de starka länderna, men framförallt i krisländerna, har kommit drastiskt ner. Så att det skulle finnas ett utrymme att stimulera ekonomin som har skapats av den här lägre räntorna och situationen redan nu. Frågan är om det finns en politisk villighet att göra det. Och det är någonting som inte hör till centralbankens mandat. Draghi kan föra fram och lyfta fram att det skulle vara bra om regeringarna gör det. Men bollen ligger nu hos euroområdets regeringar.
Katarina, vad säger du om den här analysen att på sätt och vis ECB har gjort väldigt mycket redan för att stödja, och att det nu egentligen är upp till regeringarna så att säga att välja och att så att säga visa handlingskraft.
Jag får säga två saker. För det första, eller kanske en snabb kommentar först, att jag var nog med om det som jag tycker att som du säger, men jag skulle säga det att det här är för två år sedan sa de att de öppnar eller gör vad som helst, men att till exempel Tyskland tycker ju inte att de har ett mandat att göra sånt här, och det är både en en juridisk tvist och det är förstås ett politiskt, en politisk fråga. Att det är hemskt många saker som, det finns många rådliga faktorer som du sa här tidigare. Det är ingenting som man kan, kanske vet vad som går. Men om ECB har gjort sitt, jag skulle säga så här, det som man har gjort nu, de här penningpolitiska, eller att man har sänkt räntan och fortsättningsvis sänkt räntan, och med det signalerar egentligen det, att det är nu 0,10% ränta upp eller ner, men att man har signalerat att räntan kommer att hållas låg då en tid. Det betyder egentligen det just att ECBs krute är egentligen använt, men det kan också ha andra följder. Om man är orsaken till den här situationen, krisen som vi har nu, är det att det inte finns lika mycket pengar liksom på marknaden, att företag inte får lån och att människorna inte får lån, eller att företag inte vill ha lån. Om man kan också ge ut mycket pengar på marknaden, om man säger det på ett förenklat sätt, och sen kan man, det kan också leda till alla möjliga sådana kreditbubblor och saker på i olika delar av marknaden som inte heller det långa loppet lönar sig. Att vad är det egentligen för kris vi har? Har vi en efterfrågekris? Är det så att folk helt enkelt inte vågar konsumera eller vill ta lån eller vågar investera? Eller är det så att det inte finns pengar att finns det inte lån för mig att ta eller vill jag inte ha lån? Vad är orsaken till det här? Det här analysen, vad situationen, vad krisen beror på, det här finns ju många åsikter. Men man kan inte ha en mix av åtgärder när man har en mix av analys. Man borde bestämma lite att vad det man vill.
Okej, det här är intressant som Katarina lyfter fram här, alltså just den här frågan. Det framstår ju, om man tänker sådär alldeles ur ett personligt perspektiv, att om det finns pengar där ute som är i praktiken gratis, Så är man ju lite dum om man inte tackar och tar emot och sätter dem i omlopp. Alltså det är ju det som på något sätt är ECBs mål här nu, att genom att ha en låg ränta så försöker man få så mycket pengar som möjligt i omlopp och sedan att det ska fördelas till vettiga ändamål för att få igång ekonomin. Vad ser du, Roger Westman? Vad är den här stora bilden här? Alltså är problemet på långivarsidan, eller är det så att som Katarina säger, att kanske man inte vill ha eller man inte har vettiga planer för vad man ska använda pengar till?
Alltså det som är helt klart, att orsaken till varför vi har, inte bara i Europa utan runt om i världen, låga räntor idag, är att villigheten att spara är hög i förhållande till villigheten att ta lån. Det vill säga beredskapen att ta lån, ta risker, investera, den är efter de här ekonomiska kriserna vi har haft under de här senaste åren, den är låg, och å andra sidan så både företag och hushåll har en benägenhet att, en hög benägenhet att spara i sådana här osäkra tider. Och för att få igång ekonomin så måste man då stimulera till att sätta pengarna i rull, det vill säga spara mindre, ta mera lån. Och då är räntan den faktor som centralbanken kan påverka i den här ekvationen. Det vill säga, jo, villigheten är låg, men ju lägre räntan är, desto högre blir villigheten att ta lån. Sen när alla räntor har pressats till noll, så då kan centralbanken inte gå längre i att stödja ekonomin. Då måste man hitta på några andra åtgärder. Så att när vi slår mot den här nollgolvet, så då finns det ett allt starkare argument för att man stimulerar ekonomin också med hjälp av budgetpolitiken, med skattesänkningar eller offentliga investeringar som får fart på ekonomin.
Ja, det här som är den stora bilden, att du talar om att krutet är slut, ECB inte har krut kvar på sätt och vis. Räntesänkningarna är den främsta metod som centralbanken har, och sen när man har använt den så är det nu upp till då regeringarna så att säga att stimulera skattesänkningarna, att den vägen påverka efterfrågan och få människor att kanske tvinga människor att konsumera och att lita på framtiden på ett annat sätt.
Nu det här handlar just om det som jag tog upp tidigare, att man har hittills eller snart i talet har man mött som skuldkrista just med åtstramningspolitik, och det är det som vi har haft här i Finland också. Och sen kan man titta på några saker också på ett annat sätt, och det är så att till exempel att om vi nu sitter här då, vi talar finlandssvenska, vi sitter i Helsingfors, så kanske vi tänker på Finland och vad ska Finland göra, vad kunde Finland göra, så tänk att om det går dåligt för detaljhandeln, det går dåligt för exporten, det går dåligt på många, med bredpensel, det går dåligt för många sektorer, men vad är det som det går bra för då? Nå, till exempel vårt skolsystem eller utbildningssystem fortfarande går det ganska bra för det. Varför ska vi då skära konstant pengar från forskning och utveckling och skolorna och allting annat, sån här som gör med det här? Är det så att om det då hoppeligen snart eller åtminstone småningom kommer ett uppsving, borde inte vi då se till att vi har ett helt gäng jätteutbildade människor som är, och som nu, de utbildade nu har pengar, forskningspengar, utvecklingspengar att komma upp med det här nya som vi ska ha sen när vi kan börja, när vår export börjar dra. Att det är sen det smartaste att håller vi på och kväver alla liksom sektorer här samtidigt.
Ja, är det, vad säger du Roger Westman, om vi tar, här nämner Katarina Senpatomäki ett finländskt exempel, men är det här den här stora bilden här alltså att vi genom åtstramningsåtgärder kanske kväser den tillväxt och de framtidsutsikter och perspektiv som finns till buds?
Ja. Ja, här, för det första har vi pratat om länder som verkligen har haft skuldkris, vi pratar om de här krisländerna i Europa. Så då, det där problemet har varit att de länderna i åratal har deras utgifter har överstigit inkomster. De har finansierat ekonomin, rullat ekonomin med att ta lån. Då finns det inte för de här länderna någon liksom, det finns inte ur en sån situation någon trevlig utväg om de inte längre hittar någon som är villig att finansiera den här skuldsättningen. I sista hand, när de inte fick lån någon annanstans ifrån, så fick de under några år stöd från de andra euroländerna genom de här stödpaketen, men de andra euroländerna är inte villiga att i all evighet finansiera de här länderna. Så ur den synvinkeln så var det här den enda, det finns ingen annan hållbar lösning än att få inkomster och utgifter i balansen. Kan man diskutera den här tidpunkten för de här åtstramningarna. Det idealiska skulle vara att man gör sådana här åtstramningar, nedskärningar, när det börjar gå bättre för ekonomin och inte fördjupa en lågkonjunktur. Men förr eller senare skulle de ändå ha varit tvungna att balansera inkomster och utgifter.
Om vi tar sen i bilden, vi har ju också åtstramningspolitik eller diskuterar åtstramningsåtgärder också i länder som inte är så där akut drabbade av den här skuldkrisen. Till exempel i Finland har vi ju en diskussion där vi har olika läger. Vi har de som tycker att det finns utrymme att stimulera fortfarande och de som tycker att det är bäst att åtstrama nu innan vi är inne igen i en verklig kris. Hur ser du på den här balansgången här?
I Finland har vi mer spelrum. Också Finland nu har börjat skuldsätta sig. Vi är ett underskottsland, vi hör inte längre till överskottsländerna. De tidigare krisländerna är nu överskottsländer och vi är ett underskottsland. Så Finland är inte liksom den främsta kandidaten till att stimulera. Men om vi överhuvudtaget skulle få mera fart på europeiska ekonomin och därmed fart på finska exporten, så skulle det finnas utan vidare en möjlighet att det där, eller finns det förutsättningar för finska ekonomin att gå bättre. Så att jag ser inte att vi har liksom ett panikbehov av att bromsa upp på grund av att vi skulle vara i en skuldkris. Nej, den situationen har vi inte. Så att det finns ingen anledning att skära ner på sådana utgifter, sådana investeringar som på lång sikt är vettiga för att liksom få inkomsterna och utgifterna i balans nu. Finska staten får i dagens läge lån till 0% ränta. Så har vi liksom vettiga saker att spendera pengar på, så ska, är det inte nu som vi ska skära ner på utgifter. Däremot så är det helt vettigt att vi nu planerar hur vi på lång sikt ska få finska offentliga ekonomin i balans, förbereda oss för de utmaningar som kommer av en åldrande befolkning och åtgärder av hållbarhetsunderskottet.
Mm. Det här är säkert en diskussion som vi har anledning att återkomma till, den här finska diskussionen. Jag tänkte ännu ta in ett begrepp här, vi har några minuter kvar av diskussionen som vi inte har varit inne på direkt. Du var inne på sparandet här och villigheten, alltså att spara gentemot viljan att låna. Och då kommer vi in på deflation, det vill säga motsatsen till inflation, där pengarna blir mer värda och där det på sätt och vis blir lönsamt att sitta på pengarna istället för att sätta dem i omlopp. Nu handlar ju också de här ECBs åtgärder, om man får tro Draghi, om att försöka stävja deflationen. Vi har alltså en situation där inflationen just nu är väldigt, väldigt låg, 0,3-0,4% och om den alltså går under 0%, så då ser vi en motsatt situation, motsatsen till inflation. Det här är lite svåra begrepp, men om vi talar om det här deflationen, Roger Westmanet, hur stort hot är deflation just nu, tycker du, för euroområdet?
För det första, om jag kort försöker förklara varför jag ser deflationen som ett problem, att, och vi nu pratar om att centralbanken försöker få fart på ekonomin genom att sänka räntan. Så för en låntagare och sparare, så det väsentliga är ju egentligen realränta, vill säga räntan justerad för inflation. Om räntan är 10% men inflationen är 10%, så då betalar man ju egentligen inte något för lån. Att inflationen betalar bort räntan. No, det motsatta är att om vi har en deflation, det vill säga värde på pengar stiger, så då fast räntorna är noll, så är realräntorna stiger uppåt. Så det att inflationen är låg gör det ännu svårare för centralbanken att få igång ekonomin. No, inflationen är nu under Europeiska centralbankens mål. Det är ett problem. Men om vi tittar på den uppbromsningen av inflation som vi har sett under det här årets lopp, så den här är i själva verket ganska positiv, för att inflationen har fallit framförallt därför att oljepriset har sjunkit, och det är någonting som ökar på konsumenternas köpkraft. Så att på det sättet säger jag, det är inte sådär akut.
Okej, jag bollar vidare till Katarina. Alltså, det Roger Westman säger här nu är att vi måste också se till bakgrundsfaktorerna. Vi kan inte bara ta deflationen som sådan, utan vi måste också titta vad är det som orsakar, om det till exempel är ett sjunkande oljepris som gör att inflationen går ner, så är det kanske inte så illa. Vad säger du om det här?
Man kan tolka den här sådär. Man kan tolka det på många sätt. Ett sätt att tolka det här Draghis tal igår är ju just det att ECB ser deflationen som ett ordentligt hot. Därför att de här sakerna som Draghi tog upp i sitt tal, de här tre sakerna jag nämnde i början, är ganska direkta kopior av det program som man har genomfört i Japan av deras feminist Abe har genomfört i Japan, och där man har lidit av långvarig deflation och inte riktigt kommer loss, utan har fastnat i deflationsstress, kan man säga så. Och nu är man rädd för att det i Europa eventuellt att det kanske händer här. Och då har man nu bestämt sig att attackera situationen före den uppstår genom det här trepunktsprogrammet som identiskt med det program man har försökt då, i Japan.
I Japan använder man begreppet abenomics för att beskriva alltså den här kampen mot deflationen, och Japan är kanske ett av de här exemplen på ett land där deflationen då har tillåtits pågå.
Man inte kommer bort från det, man har fastnat liksom.
Och det är svårt att komma ur det, Roger.
Ja, det är helt klart att inflationen nu är under Europeiska centralbankens målsättning. Under 2%, men nära 2%, för att vara riktigt exakt. Men precis som japanska centralbanken, så vill Europeiska centralbanken nu få upp inflationen. Men vi är inte ännu i en deflation. Vi har liksom en för låg inflation, så på det sättet påminner det här europeiska läget mera om läge i de andra stora, vad läget har varit inom de andra stora industriländerna under de senaste åren, i USA, i Storbritannien, där man också har vidtagit liknande åtgärder, och de facto så i mångt och mycket så påminner de här europeiska centralbankens åtgärder mer om vad man har gjort i till exempel Storbritannien.
Nu när vi är ännu inne på Japan här, så kan vi kanske till slut, för att avrunda diskussionen, ännu försöka ta den här globala bilden här. Europa är ju inte en isolerad ö, utan vi påverkas ju av det som händer runt omkring oss också, och nu delvis kan man ju då kanske säga att det här europeiska trångmålet har sammanhängt med till en början naturligtvis den här stora börs- och skuldkraschen 2008, men att vi också annars påverkas väldigt mycket av våra omgivande länder. Kan vi vänta oss draghjälp från USA, Asien, som ska hjälpa oss ur den här krisen? Hur mycket kan vi ställa hoppet till övriga världsdelar? Roger.
USA utan vidare verkar vara en hjälpande faktor. Amerikanska ekonomin går relativt bra. Men största delen av de här problem vi pratar om är nog problem som finns inom euroområdet och som kan lösas med åtgärder inom euroområdet. Att vi ska inte vänta oss att resten av världen drar oss ur. De facto är vi ju redan i det läget att euroområdet är ett överskottsområde. Vi exporterar mer än vad vi importerar från resten av världen. Så vi får redan betydande draghjälp från resten av världen.
Vad säger Katarina? Om vi tar den här stora bilden.
Ja, jag ser det på det som så att situationen är på det sättet komplicerad och inte så positiv, för att de flesta andra världsdelar har hosta av varierande grad. Det går lite bättre på en del ställen så här, men det har inte nu bestående. Och sen har vi såna extra faktorer som Ukraina, kriser och annat som man inte heller vet riktigt vad som kommer att hända. Att här finns många sådana utanför Europa eller Ryssland och Ukraina. Utanför Europa finns hemskt många saker som just nu är lite sådär skakiga. Det kan hända att det går jättebra, men det kan hända att det finns många sådana orosmoln, och vi ska hoppas att de inte realiseras, men att det är inte helt liksom klar himmel där.
Framtiden får utvisa. Här sätter vi punkt för debatten idag. Jag säger tack till Katarina Sem-Patomäki och Roger Westman. Mitt namn är Rickard Husu.
Tack.